Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på vackra Kungsholmen i Stockholm, hemma hos självaste professor Marie Åsberg. Så idag är jag själv gäst hemma hos en av mina två gäster. För här sitter jag med två av Sveriges giganter inom svensk psykiatri. Marie Åsberg och Jörgen Härlåsson. Varmt välkomna.
Tack.
Tackar.
Ni två har ett spännande förflutet när ni på olika sätt flätats ihop professionellt. Men jag börjar med att presentera er var för sig. Och jag börjar med dig, Marie. Du är legitimerad läkare, psykiater och professor emeritus vid Karolinska institutet. Du har arbetat framför allt med behandlingsforskning och du är bland annat känd för framtagandet av Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, Depression kanske man säger, Depression Rating Scale, MADRAS för depressionssymptom. Du disputerade 1973 på en avhandling om depressionsbehandling med nortriptylin och undersökte sedan olika biomarkörer för depression och fann en koppling mellan låga nivåer av serotonin och självmord. Du utnämndes 1982 till professor i psykiatri vid KI och i början av 1990-talet var du med och införde dialektisk beteendeterapi, så kallat DBT, för att hjälpa framför allt det vi förut kallade borderline-patienter. Nu kallar vi dem för instabil personlighetsstörning.
Och vi är väl på väg att kalla dem borderline igen, kanske.
Ja, det där kan man nog komma och diskutera.
Mm. Är det så?
Ja, emotionell instabilitet är en aspekt av borderline-problematiken. Mm. Men borderline-problematiken handlar väldigt mycket också om en identitetsproblematik som man inte fångar med formuleringen emotionell instabilitet som liksom en del av ett större komplex.
Men det är klart att ordet borderline är inte särskilt lyckat. Det betyder ju gränsland och man undrar gräns mellan vad och vad. Och då har man menat olika saker med. Så att det är inte något särskilt bra ord. Nej. Men den instabila personlighetsstörningen är inte heller något riktigt bra begrepp. Får se.
Får se, som sagt.
Diagnoser ändrar sig med tid. Ja, det får man acceptera.
Ramarna skiftar och man har sig, kort sagt.
Och det där tycker jag är jättebra sagt, därför att vi har ju en tendens att tro att forskning, något som du verkligen har ägnat hela ditt liv åt, Marie, är fast och fixt. Men forskning är ju trots allt ändå en färskvara. Vi förstår någonting mer och någonting mer och någonting mer. Eller hur? Att det är liksom forskningens essens. Sen kan det ju förstås vissa saker, ja, jorden är ju rund.
Men horisonten är ständigt kvar. Det finns en bok som kom ut ganska nyligen av Jonna Bornemark. Ja. Där hon påpekar hur, bland annat det, hur väldigt lite det är av allt som finns som vi vet något om. Och hur oerhört mycket vi har kvar att lära oss någonting om. Mm. Det är väl det, en av de saker som menas med det. Horisonten finns alltid kvar.
Mm. Hon är faktiskt med i ett avsnitt före oss här, ja, för några månader sedan var hon med och då pratade vi just om det.
Ja.
Och det ska vi ju fördjupa oss i också. Och jag har ju sett supermycket fram emot det här samtalet med er två och särskilt med dig, Marie, eftersom vi aldrig har träffats och jag har ju tänkt att jag så gärna vill prata med dig. En gigant i psykiatriforskning. Förlåt, jag avbröt dig. Vad tänkte du säga?
Nej, men fortsätt.
Ja. Mm. Jo, DBT. Du tog med det hit till Sverige och sen så rekryterar du professor Åsa Nilsson till det.
Ja, det är lite mer knepigt än så. Det är en lång historia. Det börjar faktiskt med det här som du också nämnde i din introduktion om självmord. Därför att när jag höll på med det här som du också nämnde med biomarkörer för depression, så kom vi på att det finns biomarkörer för självmord. Och det var då när man kom när vi kom på det så var det väldigt, jag tror inte man kan föreställa sig hur oväntat det var. Därför att alla som höll på med biomarkörer och den typen av psykiatrisk forskning som man då kallar för biologisk var fullständigt övertygade om att om det var någonting som inte hade en biologisk bakgrund så var det självmord. Och så snubblade vi då över ett samband mellan en, inte serotonin, men en markör på serotoninomsättning som var förknippad med en ökad självmordsrisk och en ökad risk för väldigt allvarliga självmordshandlingar. Och sen höll jag på i flera år och forskade kring det där, för att det var ju så hemskt intressant och konstigt också. Och spännande. Och samtidigt så väldigt allvarligt problem. Det är ju det nästan värsta vi har i psykiatrin, så är det självmord och självmordshandlingar och sånt. Och sen så hade jag en sjuksköterska, en kille som var också min forskningsassistent under många år och som sedermera disputerade, som var väldigt intresserad av det här. Och vi höll på då och samla patienter som hade gjort självmordsförsök, och sen en dag kom han och sa till mig att vi kan inte fortsätta på det här sättet. De dör ju, vi måste göra någonting åt det här. Och det hade han ju alldeles rätt i. Alltså man kan inte bara hålla på och forska på en sån sak som självmord, utan man måste forska på självmordsprevention av moraliska skäl.
Etiska skäl.
Och då började vi tänka igenom, vad kan man göra och vad är det här för patienter som vi har sett? Och vi är ju psykiater, så det var naturligt att tänka att väldigt många självmord har en psykiatrisk bakgrund. Inte alla, men väldigt många har det. Och vad är det då för tillstånd som är medför självmordsrisk? Jo, det vet vi ganska bra, det är depressioner. Det är det första och viktigaste. Men det är också det här som kallas för personlighetsstörningar. Bland annat det som vi talade om i inledningen, det som då heter borderline personlighetsstörning, och det är psykoser och det är missbruk eller beroendesjukdomar som vi säger idag. Och då var det ju så att vi visste hur man behandlade depressioner, hade man även då, vi nu är bak på 70-talet, vi hade ju bra känsla för och kunskap om hur man behandlade depressioner, och vi visste rätt mycket om hur man behandlade psykoser, och vi började förstå då hur man ska behandla beroendesjukdomar, men vi hade ingen aning om vad vi skulle göra åt personlighetssyndromen. Och det tror jag inte heller man kan föreställa sig hur svårt det var för oss. Och då kom det i början på 70-talet ett arbete, en forskningsrapport ifrån USA. Där Marsha Linehan, som jag tror är psykolog i botten, hade hållit på och tagit fram en behandlingsmetod för flickor med borderline personlighetsstörning. Och som var en kombination, kan man säga, av beteendeterapi och individuell, alltså beteendestöd i grupp och en individuell terapi.
Ja, men så dessutom, var det ju verkligen. Alltså,
det var en kombination, men det var byggde på två principer. Den ena principen var faktiskt buddhistisk meditation och den andra principen var beteendeterapi. Och hon hade gjort en prövning av detta och det visade sig att det kunde minska självmordsförsöken hos flickor med borderline personlighetsstörning. Och då gjorde jag vad jag kunde för att få iväg någon ifrån Sverige till USA för att lära sig av henne. Och Åsa var då en av dem som nappade på det här i tanken att man skulle introducera DBT i Sverige och göra det på ett snyggt sätt i samarbete med Marsha Linehan och sen göra en prövning. Så hon åkte dit och det var några till som åkte med henne och lärde sig och kom tillbaka. Anna Kover kom med i det hela så småningom också. Och vi hade en förskräcklig tur då, så att det Stockholms landsting, som det heter då, var ute efter att satsa pengar på ett stort projekt, ett stort psykiatriskt forskningsprojekt. Det är mycket, mycket ovanlig företeelse. Och då föreslog vi att de skulle satsa pengar på att utvärdera det här, men också göra en jämförelse förstås med obehandlade och också med de som behandlades på det sätt man kunde då med en psykodynamisk terapi. Så det blev början till ett projekt som vi sen jobbade med i jag har säkert hållit på i 20 år med det hela, så att säga. Själva projektet är avslutat sedan länge, men vi håller fortfarande på och tittar och följer upp och sådär. Ja, så det var den historien.
Enastående och otroligt, otroligt givande till Sverige. För den DBT har ju spridits, alltså det är ju verkligen en verksam metod för den här patientkategorin.
Det kunde inte vi visa att den var bättre än någon annan metod. Nej, det kunde vi faktiskt inte, och det har vi fortfarande inte kunnat. Men det hindrar inte, alltså, jag tror det här är mycket intressantare än så, alltså att vi har hittat en metod som är den allena saliggörande metoden. Vad vi åstadkom då, det var en struktur och det var en förståelse för vad det här är för tillstånd. Mm. Det var en respekt, vi fick en respekt för patienterna och för deras problem, från att man hade tyckt i psykiatrin att gud, nu kommer en sån där patient till och jag kan inte göra någonting. Så fick vi en känsla av att vi kan göra någonting, och patienterna själva fick ju hopp av detta. Och det här gjorde att många bra personer i psykiatrin började intressera sig för tillståndet för att hjälpa de här patienterna. Och sen kanske det inte var så att själva metoden var så fantastiskt bra, men det faktum att vi gjorde någonting systematiskt och satsade på det, och att det var en massa människor som skaffade sig utbildning och som började förstå vad det handlade om. Det var det, tror jag, som gjorde
så. Så att de här människorna kände sig sedda,
kände sig mottagna. Ja, och blev sedda också. Jag menar, vi hade ju inte förstått och vi hade ju inte sett. Nej. Utan vi hade mest gått på och tyckt att det var besvärligt. Alltså därför att de hade de här emotionella svängningarna som var så jobbiga för inte bara för deras anhöriga och deras kompisar, utan också för de som försökte hjälpa dem.
Precis.
Men när man förstår att det är det som är problemet och att man hittar ett sätt att hjälpa dem med det, så hela situationen blir annorlunda.
Ja. Och det har det ju blivit, verkligen.
Ja, det.
Och professor Åsa Nilsson har vi också med i ett avsnitt sedan tidigare, där hon berättar om hela den här historien utifrån sitt perspektiv som är. Och hon använder det att hon tänker att de här människorna med borderline personlighetsproblematik har som tredje gradens brännskada i själen.
Ja, det kan man säga.
Det är ett fint sätt att se på det.
Och man kan säga att det är många av de här patienterna har ju själva beskrivit, bara man börjar lyssna ordentligt på dem. Det var någon som sa att det här är ungefär som att vara i en hiss. En sån där hermetiskt tillsluten hiss, och där sitter man i hissen och man kan inte manövrera den, utan det är någon annan som står utanför och trycker på upp eller ner och fortgår det.
Just det. Så man är liksom utsatt själv för sin egen problematik.
Ja, visst.
Och idag tänker jag som läser så mycket om traumaforskning och den här psykiatern Bessel van der Kolk som har skrivit Kroppen håller räkningen och sånt där, så pratar man ju också om det här som vi pratade om vid fikabordet innan vi startade det här avsnittet, om trauma, relationella trauman, att det liksom kan finnas med i den här problematiken också, vilket är ju intressant. Ja,
men det var DBT. Ja. Men det fanns ju annat att tala om.
Ja, var vi någonstans?
Vi var i att jag ska presentera dig, Jörgen.
Ja, varsågod.
Jörgen Härlonsson, du är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut och ansvarig utgivare av DSM på svenska. Och nu får du säga vad DSM står för.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd, 4th and 5th editions, så vidare, utgåvor som kommer med jämna mellanrum.
Är det på vägen i?
Ja, det är precis 2022 så kom det faktiskt ut en, vad man kallar textrevision. Det finns ju en tjock huvudmanual och så finns det en fickutgåva som innehåller kriterierna, och det är den som vi har översatt till svenska, men den tjocka manualen den är för omfattande att översätta utan vidare. Och där har de gjort en textrevision, men kriterierna är inte något speciellt ändrade. Det är väldigt likt så som det var ända sedan 2013. Så där egentligen händer inte så himla mycket på kriteriefronten. Det stora var när de kom in 1980 med första versionen med kriterier, DSM-3. Då var det ett helt nytt perspektiv, kan man säga, med symptombeskrivningar och hyfsat begripliga kriterier för vad som ska anses behöva stämma för att man ska kunna notera en diagnos. Men de har ett krux, och det är att gränsen mellan sjukt och friskt, den går inte att definiera. ja, går och går. Man kan ägna sig åt skattningsskalan, men i praktiken så blir det svårt att avgöra. Ska jag anse att det här kriteriet är uppfyllt? Är patienten tillräckligt besvärad och hur ska jag kunna avgöra det? Så det är väldigt flexibelt vad man sätter gränsen. Och det här är väl någonting som jag tänker hänger lite ihop med dagens väldigt utvidgade begrepp psykisk ohälsa. Det är ord som oro och nervositet verkar ha försvunnit ur vokabulären. Alla har ångest. Ja, jag anar vad jag tänker där.
Mm. Och du var med i ett avsnitt för precis när den här podden kom till. Mm. Avsnitt nummer 3 där vi pratade om personcentrerande vård.
Mm.
Och där vi fördjupade oss lite grann i det. För, men jag tänkte att det tåls att prata om nu mer. För du har ju, du förestår DSM i Sverige. Du är ute och föreläser. Det var det jag skulle faktiskt säga här vidare på min introduktion om dig. Men vi kan flika in det här först, att du är också och föreläser om DSM i Sverige. Mm. Där du har en särskild intention.
Ja, så föreläsningen kommer ju stötvis, om man säger så. När det kommer en ny utgåva 2013 så var det väldigt mycket föreläsningar. Men det där har minskat med åren och det kanske är så att folk tycker att de kan det. Men jag har ju gjort en del iakttagelser kan man säga under de här åren. När jag dels föreläst och dels själv jobbat i vården i olika omgångar. Så tycks det ju mig ganska uppenbart att man fäster alldeles för mycket betydelse vid DSM-diagnoser. När man ska bedöma vad personen har för problematik. Det vill säga man sätter livsberättelsen och tidigare erfarenheter lite i skymundan, ibland väldigt mycket i skymundan, och gör väldigt mycket väsen av själva symptombilden. Det är ju en komponent onekligen. Om man har väldigt tuffa symptom så är det klart att det är svårt att få rätt sida på sin tillvaro. Och då kan man behöva få en viss reduktion av symptomen. Men i princip alla psykiatriska problemtillstånd har någon slags koppling till både den livshistoria man har men också den livssituation man befinner sig i. Man kan ju lätt tänka i termer av stress, sårbarhet. Att en försämring av psykiatrisk problematik, jag skulle nog våga påstå att det föregås alltid av någon slags livssituation som personen har känt sig pressad av. Det bidrar till en försämring. Det är inte grundorsaken. Kan man inte säga, det är mycket krångligare att säga vad som är grundorsaken. Men det har en negativ inverkan och där kommer stress- och sårbarhetstänkandet in väldigt bra. Och hur får man begrepp om det? Jo, genom livsberättelsen och genom att se noga hur personen har i sin tillvaro nu. Då räcker inte symptomen annat än som en slags signal. Okej, här har vi en rubrik. Nu måste vi se vad det finns för underbyggnad. För att underbyggnaden har väldigt mycket att göra med hur man sen kan jobba för att dels minska risken att man hamnar där igen och kanske lösa en del problem som har varit seriösa knutpunkter för personen och olyckligt sett bidragit till en psykiatrisk problematik. Så att jag är ute och försöker att predika dels att man ska läsa bruksanvisningen till DSM-manualerna. Där står det väldigt tydligt att en DSM-diagnos är inte tillräckligt för att fastställa psykiatrisk diagnos. Jag har försökt göra mig lustig över det där vid alla föreläsningar, men tycks som någon läser bruksanvisningen. Och då blir det ju bara tyst. Det stämmer ju. De läser inte bruksanvisningen. Utan det tycks så självinstruerande. Och det är jag i och för sig lite kritisk mot systemets ansvariga för att de inte lyfter det mer. Att det här kan inte användas som en snabb diagnostik som direkt pekar till någon av x antal RCT, randomiserade kontrollerade studie utforskade behandlingsmetoder, och så väljer man i den floran. Det är ett alldeles för snävt sätt att se på psykiatrin, tänker jag. Det är verkligen en form av nödlösning. Det är ju naturligtvis inte helt fel, men patienterna behöver mycket mer än så. Behöver det här som ni var inne på, bli sedda. Och apropå Marsha Linne här, någonting som är stort i DBT, så är det hennes betoning av det man kallar ett empatiskt validerande arbetssätt. Att man på olika sätt bekräftar att det är förståeligt att du känner på det viset med tanke på de upplevelser du har. Sen att det inte är så lyckligt, det är en helt annan fråga. Men man bekräftar patienten i att det finns en sanning i det de upplever. Och utifrån den gemensamma utgångspunkten kan man sedan jobba med hur kan man kanske få din tillvaro lite bättre.
Mm.
Ja, det var många trådar på en gång.
Ja, men jättebra. Och det är ju det som också integrativ medicin står för. Just det här tvärprofessionella och tvärvetenskapliga. Att man möts utifrån olika perspektiv för att förstå den enskilda, unika människan.
Så, jag skulle vilja betona det där som du talar om, livshistorier. Vi sitter nu så här och pratar om delvis om oss själva och våra intressen. Mm. Det, om jag funderar över varför jag blev psykiater, så är det ju det här med livshistorierna en viktig sak. Alltså det är en sån fantastisk grej att man kan sitta med en medmänniska och liksom få höra så mycket. Och man frågar saker och den man frågar gör sitt allra bästa att säga som det är. Va? Det är en fantastisk förmån att få göra det. Och sen så lär man sig då att det här är en väsentlig komponent i att hjälpa och bota. Va?
Just.
Alltså bara det att själv berätta sin livshistoria har någon sorts botande effekt. Jag tycker det är fullständigt fantastiskt.
Mm.
Vi är ju relationella varelser, vi människor. Vi människor. Vi behöver varandra för läkning. Och jag tänker att det är så mycket som också kommer upp med. Jag tänker att numera avlidna Johan Kullberg pratade och skrev sin bok om kris och utveckling. Det har vi med oss här, apropå samtalet. Att fånga en människa precis när den mår dåligt, då kan man få fatt i olika saker som man också kan hjälpa den här personen igenom. Jag tänker på det du sa om DSM. Vi hade ju Alan Francis här, det är 2016, så det är ett tag sedan nu.
Mm.
Han pratade om det här precis på det sättet som du sa, varför han också är ute och föreläser. Att han vill att man ska förstå att man ska använda, som expert gör en klinisk bedömning och så tar jag DSM som på något sätt att validera det man ser på något sätt. Eller,
ja, man matchar av mot det. DSM är ju ett väldigt bra sätt att checka att man har fått in ett antal relevanta fakta.
Men det är en checklista.
Ja, det är en checklista.
Ja, just det.
Och det är ju sanningen. Samtidigt så kan man ju då kritisera, eller en kritik som är väldigt central är ju att man påpekar att man använder DSM som en checklista, punkt slut. Sen är saken klar. Och det stämmer ju inte. Mm. Det ska vara en checklista som ska in i den här processen som pågår i kliniken. Mm.
Men man ska också påpeka det, alltså när DSM kom då, 1980, då fanns det ju inga checklister.
Nej.
Utan då hade vi någonting som var väldigt ostrukturerat och det kunde vara djupt frustrerande för den som jobbade i det. Så när DSM-3 kom, den första upplagan som använde sig av checklister och kriterier, då var det någonting ganska fantastiskt.
Mm.
Men sen blir det ju som så väldigt ofta en tendens att man liksom överanvänder och applicerar det alldeles för brett och alldeles för obetänkt.
Mm. Förenklingen driven till det absurda.
Ja, visst. Och när man är ny och färsk så är det klart att det är väldigt bekvämt att sitta och, eller bekvämt, jag menar, det är trösterikt att ha en checklista. Jag har gjort det jag ska för jag har fyllt i checklistan. Men det räcker ju inte med det. Nej. Utan det är ju väldigt mycket annat som man behöver. Det där med horisonten som vi talade om.
Exakt. Förut. Mm. 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 Det, jag tänker så här att vi pratade också om, vi fikat här lite grann om geriatrik.
Mm.
Och jag, ibland tänker jag så här att psykiatri och geriatrik, där krävs det att man tänker tvärprofessionellt, tvärvetenskapligt och flera stycken. Därför att det är krångligt och komplicerat många gånger.
Mm.
Alltså att det krävs, det är som jag säger i andra avsnitt, så här, man behöver vara lite MacGyver för att förstå någonting alldeles specifikt. Och vi brukar hävda att integrativ medicin och hälsa är inte kontroversiellt till traditionell hälso- och sjukvård överhuvudtaget. Utan det är mer det här att vi kan bli duktiga på det kroniska och krångliga.
Mm.
För att förstå någonting mer. Och där, eftersom jag själv då har de två områden jag har jobbat inom är ju just framförallt psykiatri och geriatrik. Och jag tycker att det är väldigt likt att man behöver tänka utifrån många perspektiv. Och man behöver ha tid med patienten. Man behöver ha tid för anamnesen. Över, det räcker inte de här 10 minuterna på akuten.
Nej, det är väldigt viktigt det du säger. Alltså att det behövs tid. Och det behövs också tid på ett annat sätt. För att du verkligen ska förstå någonting av psykiatrin så behöver du kunna följa patienter över tid. När jag började psykiatrin och jobbade väldigt mycket med deprimerade patienter så tyckte jag ofta att var den här människan verkar, skäms för att säga det, men torftig på något sätt, var lite trög sådär. Och sen så såg jag ju så småningom allt eftersom tiden gick och åren gick och jag följde upp patienter, så såg jag ju att det här var ju depression. Det var inte som den människan var. Men för att det var ju människor som sen var livliga, initiativrika, fantasifulla, för framgångsrika ofta och kloka och goda människor när de blev friska.
Just det.
Och jag förstod då i efterhand, men det var först i efterhand som jag kunde förstå det, att vad depressionen hade gjort med dem när de var deprimerade. Yes. Och det behövs tid, alltså man blir inte psykiater på 6 månader, utan jag tror att det krävs ganska många år faktiskt för att man ska ha möjlighet att se det här, fatta det här. Hur det olika det är i olika skeden av en människas liv, men att det ändå hänger ihop.
Och du, Marie, har ju verkligen, när jag läste på om dig och intervjuat lite folk runt omkring dig, du är ju verkligen en klartänkt person som, för du var väl den som skickade iväg Jörgen också till att lära sig om det här med DSM, var det inte så?
Ja, han blev ivägskickad.
Du samlar på kompetens.
Alltså, jag vet inte om man visste då att han blev ivägskickad.
Jag blev ivägskickad till Aaron Beck i Philadelphia också. Ja. Faktiskt. Så att det har hänt en del sånt. Betydelsefullt.
Och du har skickat iväg Åsa Nilsson. Alltså, du har ju verkligen varit under din verksamma tid en person som ser kunniga personer och skickar iväg dem. Lite som en spindel i nätet på något vis.
Nej, det låter väldigt... jag har ju aldrig sett det på det sättet att jag skulle sitta och rycka i några trådar. Utan det mest är att man ser att vissa saker skulle vi behöva.
Mm. Vilket var sant också.
Vad sa du?
Vilket var sant. Ja, du är klart
vi behövde DBT. Och vi behövde alla möjliga andra saker som vi har behövt. Och vem kan göra det?
Det är så vi ska
jag kan ju inte göra
Nej, du kan inte göra allting. Du har ju gjort massa forskning här.
Ja.
Och så får du syn på kunniga, kompetenta människor. För det vet ju jag.
Och så måste man ju ha människor som har liksom någonting i huvudet och som har någon drive och också någon sorts stabilitet. Sådana där som den där Jörgen och, som får åka iväg och sen göra någonting av det. Det är ju inte jag som gör det.
Nej,
utan
men det
jag
gäller
bara ser att det behövs.
Det gäller att se vilka det är. Och det har du ju verkligen haft öga för.
Ja, ibland har det gått väldigt bra.
Och jag har ju haft förmånen att få jobba med dig länge.
Mm.
I 7 år har vi jobbat tillsammans på, ja men, professionellt.
Mm.
Och uppskattat det enormt mycket. För du är ju klok som en bok. Och väldigt, väldigt kunnig. Måste jag verkligen säga. Och du har ju då, apropå bok, också skrivit böcker. Du är bland annat huvudredaktör för läroboken Psykiatri. Och du visade ju mig här innan, det är den första utgåva. För där är ju även du med. Marie
är med i de här senare också, ska gudarna
veta. Ja, det vet jag. Men jag tänkte just den här som du visade.
Den där första utgåvan, den har sitt ursprung i när vi började med DSM, kan man säga. Och det hände just här där du sitter nu, fast i rummet bakom där vid matsalsbordet. Satt vi en grupp personer för att översätta DSM.
Mm. Jag där fick var, utgåvan.
Ja, där var Jörgen med. Och det var väldigt roligt. Mm. Vi åt ärtsoppa och drack punch och översatte det sen. Mm. Det är väldigt mycket punch och ganska mycket ärtsoppa och hela det sen.
Ja, fick utgåvan väl att märka, men ändå. Den kom ju ut då, 84. Och det vart ju så att det var, vi kunde inte hitta något förlag som vi tyckte det passade. Med. Så då slog jag och min pappa ihop våra påsar och sa, men då startade vi ett förlag, Pilgrim Press, som vi fortfarande sysslar med DSM, faktiskt.
Så kom pappa Nikolaj med och åt ärtsoppa och drack punch.
Ja, det var 40 år sedan det.
Ditt framgångsrecept helt enkelt.
Ja, faktiskt. Mm. Ja, jag till och med någon gång kokade ärtsoppan själv, men den fabrikslagen, det var faktiskt godare.
Det är jättebra.
Ja. Men sen när vi hade det sen var färdigt, så tyckte ju vi, och då som höll på med den, att det här, det måste ju införas på något sätt i svensk psykiatri. Det måste skapas en mera kännedom om DSM och hur man tänkte i den, än bara kring vårt bord och så några som höll på med forskning. Och då var det det rätta sättet rimligen att ge ut en lärobok som hade DSM som någon sorts stomme.
Ja, men det har du verkligen rätt i.
Och då fanns förlaget redan. Då hade Jörgen och hans pappa skapat det här förlaget, Pilgrim Press. Mm. Och då var det liksom nästa steg att ge ut lärobok. Skriva en lärobok och ge ut på det. Så det hänger ihop. Det är en sorts strategi. Och där hade vi ju lite besvärligt, därför att DSM är ju ett amerikanskt system, och det var ju inte givet att svensk psykiatri skulle lyda ett amerikanskt system. Det finns ju ett officiellt system för diagnostik som heter ICD, International Classification of Diseases. Och då, 1980, så var de inte riktigt kompatibla med varandra så som de är idag. Och då var det ju en diskussion i Sverige där vi faktiskt, som vi brukar göra i psykiatrin, vi söndrade oss i två läger som bekämpade varandra. Och det ena sa ICD och det andra sa DSM, och vi gjorde det till DSM. Och till ICD stod då den tidens mest inflytelserika psykiater, professorn i Göteborg, Jan Otto Ottosson, som menade, han hade skrivit en lärobok. Och den hade han kommit ut med nästan som Kreppelin, upplaga efter upplaga efter upplaga. Och det var hans livsverk, och den är jättebra. Men det var ett orimligt företag att en man skulle behärska hela psykiatrin.
Så ju längre tiden gick, desto mer orimligt blev det, och vi tänkte att framtiden måste ju vara att man gör som de stora internationella, när de gör stora internationella utgåvor, då samlar man ju under någon redaktionsgrupp, så samlar man kanske både 20, 30, 40, 50 ämnesexperter som får skriva var en om sitt specialområde. Då tänkte vi att det där måste vi måste pröva det. Mm. Så det hade vi med som en bestämd ansats i den här läroboken som vi kallade Psykiatri 91, den kom ut 1991.
Ja, och den kallades, det var med avsikt, jag kommer väl ihåg, vi diskuterade det. Det var lite konstigt att ha en lärobok som hade ett årtal på sig i titeln. Och tanken var att den skulle tvinga oss att revidera den allt eftersom utvecklingen gick vidare. Så den skulle inte bli ett stabilt monument, utan när åren gick skulle man förstå att man inte längre kunde använda Psykiatri 91, för 1991 var så långt borta.
Jo.
Eller hur?
Ja. Och då var jag inte riktigt vid mina sinnens fulla bruk, antar jag. För att jag tog på mig att lägga upp en ny disposition. Och den blev faktiskt ganska bra, dispositionen. Och sen försöka med hjälp av alla närstående som har kontakter, försöka få ett bredare författarunderlag. Och sen försöka få igång ett manuskrivande. Och så satt jag korkat nog och försökte göra det där ensam. Boken skulle bli betydligt tjockare. Och det började komma in några manus. Några var ju snabba och skickade in manus. Och några var sådär mitt emellan. Och några var väldigt långsamma och kanske inte alls levererade. Och när det hade gått några år så undrade naturligtvis de som hade skickat in de första manuskripten, hur går det med det här? Det här är ju värdelöst, det blir ingenting av det här. Jag sa, nej, jag får inte ihop alla manusen. Så jag fick helt enkelt backa sig, jag klarar inte det här, jag måste ha några med mig. Och så vart det en, och dessutom tror jag inte att vårt lilla tvåpersoners förlag klarar av alla de jobb det innebär att göra en tjockare och mer fullödig lärobok. Så att då blev det att ge sig ut i förlagsvärlden, och efter några turer så landade vi faktiskt i att projektet togs över av Studentlitteratur. Och det var ju sen, då var det gått ungefär 10 år sedan den första revisionsambitionen kom igång, så att den här utgåvan som nu är på väg att komma i en tredje version, den kom ju ut, när var det? 2009 tror jag. 2009, efter ett par års arbete med studentlitteratur. Så att det har varit en lång latens där, men sen har vi ju onekligen fått ordning på det, tycker jag.
Ja visst, nu går det, nu löper det här. Ja. Och snart kommer vi ut med
en tredje på studentlitteratur. Ja. En uppdaterad och ganska bitvis rätt så rejält reviderad version.
Ja.
Som ju har, faktiskt får jag ju säga, eftersom jag inte har skrivit allt själv, så kan jag lätt säga att den håller hög klass. Nu har jag verkligen inte skrivit allt själv. Jag har skrivit några bitar, men det är precis det som är idén. Folk skriver om det som de kan.
Ja.
Och vi har fått en väldigt bra och jämn standard med 51 kapitel.
Imponerande.
Som den ser vi, imponerande för att det kan göras en svensk lärobok av den klassen. För jag tycker också att den är bra.
Den alltså, är bitvis riktigt, riktigt bra och överlag jämn kvalitet.
Den ser vi fram emot att läsa.
Verkligen. Så det är intressanta saker som har spirat ur matsalsbordet.
Ja.
Punschdrickandets
vinster. Men det här som också är så fantastiskt med historiens vingslag. Och också viktigt att på något sätt fläta i kunskap, alltså gammal kunskap med ny kunskap. Ja. Det är ju så vi behöver göra. Och då med såna här ankare till ett köksbord hemma hos en professor.
Inte köksbord.
Nej, matsalsbord. Förlåt mig.
Köksbordet hade inte gått.
Nej, det hade det faktiskt inte gjort. I matsalsbordet, i denna fantastiska lägenhet med stuckaturer och historiens vinslag bara i byggnaden. Liksom. Mycket imponerande. Ja, och apropå böcker då. Du har ju skrivit flera böcker. Den lilla röda, kan man säga att det är en handbok? Den lilla röda med den tjocka tanten. Som
den tjocka tanten. Tänker du på tankkänsla handling?
Ja, precis.
Häftigt.
Den är briljant.
Ja, det kan jag nog stå för. Jag tycker också att den är rätt bra. Den är väldigt kompakt.
Mm, den är briljant
väldigt
faktiskt.
Väldigt mycket roliga teckningar. Det heter ju tankkänsla handling. Mm. Och den är ju väsentligen vit med den tjocka tanten på framsidan. Men den har ju
och hon är helt underbar.
Ja, det är hon som, hon kör aldrig bil eller vad det var.
Nej, hon är en motvallskärring kan man säga,
ja,
just det. Minst sagt.
Ja, hon den är rätt kul.
Det är ju, det är humoristiskt men på blodigt allvar.
Det är teckningar av Findus och Petssons pappa Sven Nordqvist. Mm. Som visar sig ha ett kul sinne för lagom tillspetsade bilder i ett sånt här sammanhang som illustrerar mänskliga knasigheter.
Mm.
Jag tycker
den är briljant. Den ger jag ut. Den har jag ju en del och ger till en annan patient landar väldigt, väldigt bra. Ja, och förutom böcker då, för vi kan ju nämna flera, men du är också, du föreläser ju då, som vi sa, om DSM bland annat. Mm. Kan jag föreläsa om annat också, väldigt intressant. Och så är du handledare och engagerad i olika professionella sammanhang inom psykiatri. Och nu, idag, så träffas ju vi utifrån att ni är expertråd för ett nationellt expertråd för utmattningssyndrom.
Råd och råd.
Grupp. Råd har ingen kallat oss.
Nej, förlåt, det var jag som gjorde det, men grupp.
Någon kan ju få ett gott råd om de vill, men vi är inget råd. Vi representerar, Marie och jag, en expertgrupp som vi är 13 personer som står bakom den här snart färdiga boken med rubriken utmattningssyndrom.
Och vi är tillsatta av specialistföreningar, alltså medicinska specialistföreningar, så att har fått utse experter och sen för att vara med och skriva den här boken. Och sen är det några av oss som vi andra har plockat in därför att vi representerar andra professioner, så det är inte bara läkare utan det är arbetsterapeut och fysioterapeut och
ja, det är verkligen inte bara läkare. Vi räknade igenom att
det är ganska få läkare faktiskt.
3-4 stycken.
Ja.
Faktiskt.
Tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt.
Ja, det är verkligen tvärvetenskapligt och verkligen tvärprofessionellt.
Ja, det här är intressant för Lena.
Det är det. Det är verkligen det som jag... Och jag i våra samtal, Jörgen, över våra luncher och annat, så tycker jag att för mig så har det blivit så här att integrativ hälsa, det representerar sann läkekonst. Därför att det är det här handlaget, det är man behöver tänka utifrån olika sammanhang, infallsvinklar, perspektiv och så vidare. Det här som ni beskriver, det är liksom inget konstigt egentligen, utan det är så. Och då vill jag passa på att nämna att du, Marie, är känd för införandet av diagnosen utmattningssyndrom. Vilket också är då orsaken till att vi möts. Och upptakten till arbetet med diagnosen utmattningssyndrom skedde 1998. När du och din kollega Åke Nygren noterade en ökning av antalet sjukskrivna för depression. Men patienterna tedde sig lite olika mot den traditionella deprimerade patienten. Och härleddes ofta till arbetssituationen.
Mm. Det är i stort sett sant. Det var nog inte så att det var jag som såg det där. Utan det var Åke Nygren som såg det. Och jag trodde inte på det från början. Det var så att jag var prefekt på den tiden. Alltså under min tid har det varit så att det att vara kvinna i den här branschen har gjort att man har fått en massa uppdrag som man egentligen inte har velat ha och inte alltid varit så himla bra på heller. Men man är liksom kvinnlig gisslan i olika sammanhang. Och det var jag inte gisslan, utan det var ett uppdrag som jag tyckte var roligt men ganska besvärligt. Jag var prefekt för en stor institution med en massa olika avdelningar på Karolinska institutet. Och en dag så kom en av docenterna på institutionen till mig och sa: "Hörru du, jag tittar här på databaser från försäkringsbolagen, avtalsförsäkringsbolagen." "Vad är det?" Och så förklarade han vad det var för någonting. Och så du förstår att det börjar bli så väldigt mycket sjukskrivningar för depression. Sa jag, det tror jag inte på. Depression är en stabil sjukdom. Det har en prevalens på någonstans på 4,9 och den vänder sig inte om det inte blir stora katastrofer och krig och sånt där. Som i Rwanda och så, där gick det upp. Men när du ser här, jag har en diagnosdatabas här. Det var den enda landet som hade det. Jag hade inte tänkt på sådana saker tidigare. Och så han är en man som har en mycket god övertalningsförmåga, eller hur?
Okej.
Han pratade omkull mig och sa: vi har möjlighet att titta på det här, du måste vara med på det. Ja, okej, sa jag, men jag tror att det är för att de super. För det var någon, om jag ursäktar mitt krassa uttryckssätt.
Absolut.
Det var så att det hade varit någon förändring i alkohollagstiftningen eller någonting just då. Och jag vet ju att då kan ju problem gå upp och ner och mycket som egentligen är beroende kan kallas för depression. Så jag tänkte det var väl det då. Men okej då, om du säger det så tittar vi på det. Och så tittar vi på och fick patienter ifrån ett av de här stora försäkringsbolagen. Och då såg vi en patientgrupp som jag inte hade sett förut. Det var folk som kom och sa att de var så trötta och de kunde inte tänka och de hittade inte hem. Och det hade alltid varit så bra, de hade varit så duktiga och framgångsrika och gud vet vad. Men så hade det blivit en omorganisation på företaget och det var jobbigt, men det gick bra. Och så blev det en till och det var också jobbigt och det gick inte riktigt bra, men det gick. Och så blev det en till och så en vacker dag så gick de i väggen, som de sa. Och så var de utbrända, som de sa. Och det var ju ett ord som jag inte var bekant med. Jag hade en doktorand som hade försökt tuta i mig något år tidigare att det där var ett viktigt begrepp, men då hade jag sagt nej. Det där låter som en depression. Men så var det ju inte möjligt att annat än att se vad man såg. Alltså det här var patienter som sa att det hade varit besvärligt på jobbet och att det som var bekymmer för dem var att de var så trötta och de var utmattade och de kunde inte tänka och de kunde inte jobba. Och visst var de ledsna, men de såg inte alls ut som deprimerade patienter. De liknade inte de depressioner jag var van vid. Och då kom jag ihåg, på 60-talet så fanns det en doktor Kielholz som åkte runt och höll föreläsningar om depression. 60-talet och höll något seminarium här i Stockholm. Och han sa, hade någon väldigt sån här tysk klassifikation av depressionssjukdomar. Och där nämnde han bland alla depressionssjukdomar som det fanns, det var ju mitt område, så fanns det någonting som han kallade för Schöpfungsdepression. Och jag tyckte ju det var jättefånigt. Va? Och stuva undan det någonstans i lillhjärnan. Och sen då när de här patienterna dök upp så tänkte jag, det kanske var det där han menade. För de var ledsna, men de var inte som jag tyckte deprimerade. Det var inte vanliga depressioner. Men de var så himla trötta. Och de var utmattade. Och Erschöpfung, det tyska för utmattning. Mm. Och så sa vi då att okej, vi kallar de här för utmattningsdepression. Och det ordet, det spreds ju. Det var ju något som folk gillade. Och patienterna tyckte om det. Det var något som stämde på deras tillstånd. Och vi tyckte om det. Och det blev allt vanligare man talade om det. Och sen så började sjukskrivningarna öka och öka. Och sen gick jag upp till Socialstyrelsen och sa att det här måste ni göra någonting åt. Alltså det är en epidemi av någonting. Och det var Kerstin Wigzell då, som var chef, Olivia Wigzells mamma. Hon sa, ja visst, det borde man väl göra då. Och du får starta en grupp då för att titta på litteraturen här och se vad ni kommer fram till. Och så samlade vi en grupp och där var du med.
Du bjöd mig på lunch och sa att jag har någonting som jag tror kan intressera dig. Jaha, vad är det att säga?
Var det att shoppa punch?
Nej, denna jag gång? Var faktiskt på nere på en lokal lunchservering. Jag är ganska anspråkslös, det var ganska kul.
En ny ram för...
Ja, och då sa man, ja, det är ju så här att du vet, det tycks som att det är en hel del personer som... beskrivs som att man gått in i väggen och sånt där. Och vi håller på nu ska försöka undersöka det här och vi behöver idéer om hur man kan hjälpa dem på något sätt. Och jag tror, som Marie pekar på mig där, jag tror att du skulle kunna göra någonting kognitivt. Jag hade ju varit hos Beck i Philadelphia, kognitiva terapins fader, dit, vad ska man säga, skickad. Absolut inte ofrivilligt av Marie nästan 15 år tidigare, 85. Men hur som helst så var det så, någonting kognitivt, sa Marie, och gärna i grupp. Och sen var så att säga, arbetsbeskrivningen fullbordad. Så, jaha, något kognitivt och gärna i grupp, sa jag. Okej, okay. Ja men det är bra, då är du anställd. Så blev jag anställd på minst halvtid under 3-4, kanske till och med 5 år. Tidvis tror jag det var mer än halvtid.
Vi faktiskt. Hade ju fått anslag, ja. Därför att Åke var ju så väldigt duktig på det där.
Åke, jag kunde fixa fram. Ja, men det var ju väldigt kul, för att det kognitiva har jag väl ganska bra grepp om. Jag har jobbat med det då i över 10 år med massor av utbildningar och handledning och egna ärenden och sånt. Så det kände jag mig rätt så okej med. Men grupp, jag har aldrig suttit i någon grupp själv. Jag kan ingenting om grupp, sa jag. Nej, men då får du väl lära dig det, sa Marie, som är lunchen klar. Så att, då tänkte jag, jaha, sa jag. Men då fick jag faktiskt möjlighet att sätta mig in i den litteratur som kloka människor tog fram åt mig. Och så tänkte jag, men jag kan ju inte bara läsa mig till det här. Och utbildning fanns inte precis då. Det var liksom lite ebb i... tillflödet va, för gruppterapeutiska institutet och sånt där. Så att jag fick ju plugga då på egen hand och sen sa jag måste ha en egen erfarenhet. Och då gick jag till, hörde jag mig till de som fanns i det här ganska lilla gruppen, gruppterapiinstitutet. Och sa jag skulle vilja gå i någon slags grupp, har du någon idé? Ja, har du någonting som du behöver jobba med? Det antar jag, men det är inte någonting som jag direkt vet på en gång. Så jag behöver liksom ha erfarenhet. Alltså, du ska med i en professionell grupp, sa hon då. Men du vet, då tror jag inte du ska räkna med att komma in någon grupp här i Stockholm. Vet du, för att det är, du är ju så pass känd för det här med DSM-diagnostik och sånt, så att då kommer du sitta i en grupp med psykologer och socionomer som ger dig all skit i världen för att vara ställt till med DSM. Jag kommer inte få något utbyte av det där. Nej, det var inte så kul, sa jag. Men jag har en bra idé, sa han då. Det finns någonting i London som är block therapy groups. Och det är att man går en lördag och en söndag hur många timmar som helst i grupper var sjätte vecka. Okej. Jag köpte en rekommendation och hörde av mig till det där gruppterapeutiska institutet i London som sa att ja, vi har ju nu stängt gruppen för den här säsongen här nu, men let me know if you're interested, liksom, ifall vi får något avhopp. Och så några veckor senare kom det ett avhopp. De stänger gruppen en gång om året. Sen så ska man härda ut med varandra ett år och sen får man fly fältet om man tycker det är jobbigt. Så jag bestämde mig för det. Jag skaffade klippkort på Ryanair och flög till London var sjätte vecka. Och det var fruktansvärt jobbigt. Alltså flygresan var inte jobbig, hotellet var inte jobbigt. Men det här med att sitta en hel lördag och en halv söndag i en grupp om 10 personer. Och det här var ju då rätt så gruppanalytiskt. Så att det var ingen som styrde där, utan så varsågod, sa gruppledaren. Och sen fick man panga på varandra. Det gjordes också. Det var, jag ska inte gå in på det, men det var...
Det var lärorikt.
Ja, alltså det som var väldigt lärorikt var faktiskt, det kan jag nog säga, för det tror jag att visst allmänintresse ändå, det var den här frågan som dyker upp. Man sitter i en grupp med 10 personer som kommer från världens alla hörn. Vi ska alla tala engelska och vi får bara signalen varsågod. Och sen så ska man ta upp ett ämne som man önskar någonting med. Och vanligtvis är det någonting ur ens egen... Man vill säga någonting om sig själv och bara det börjar bli jobbigt. Vad ska jag säga inför 10 personer? Som alla är mer eller mindre i branschen. Vad ska jag säga som är relevant och som de tycker att det här kunde vara bra? Det var hur jobbigt som helst att hantera det här temat. Hur tar jag plats i en grupp där jag inte har någon roll? Det var det som var den riktiga utmaningen. I de flesta sammanhang, för inte säga alla yrkesmässigt, så har man ju en roll. Man kommer dit i egenskap av någon som ska... Ja, man ska jobba med någonting som ligger utanför en själv. Här kommer jag som jag, mig själv. Har ingen roll. Och vet du fasen hur folk kommer reagera på det jag säger. Och jag fick ju på pälsen någon gång. Såklart, va? Ja, det behöver inte gå in på. Någon som bara snäste av. Så det är faktiskt inte intressant att höra på det där du pratar om nu. Alltså, jag vill tala om min barndom. Eller sånt där. Sitter man där och... Okej, då. Det var det där med hur tar man plats i en grupp där det somliga kommer att sympatisera med mig. Det är så pass stor grupp och det var ju det som gjorde. Somliga kommer att tycka att jag är ganska, vad nu är, självupptagen eller något. Det är ju alla som sitter i en sån grupp. Så man fick på pälsen. Och sen efter, jag tror jag var där 20 sådana veckoslut, så bestämde jag mig för att det här räcker nu. Jag har lärt mig läxan, men jag är inte färdig. Det är fortfarande knepigt. Vad intressant.
Mycket. Gruppkonstellationer är ju jätteintressant.
Men sen, det som hände då var att när vi samlades ju återigen i en grupp, men det var då den första arbetsgruppen kring utmattningssyndrom. Och då var det ju folk som hade hållit på olika ställen i Sverige. Så det hade börjat bli någonting, ett intresse för det här tillståndet. Och så läste vi och så skrev vi och så gav vi ut den här skriften som kom 2003. Och då gjorde Jörgen förslag till diagnoskriterier för det här. Och då började vi diskutera vad det här egentligen är, en depression. Mm. Och då var ju nästan alla i den gruppen var fullständigt övertygade om att det här var inte en depression. Och jag tror att jag var en av dem som höll ut längst och sa att det här är nog en variant av depression. För jag tänkte på det här från 60-talet som jag hade hört. Men sen kunde jag ju inte annat än ge med mig när jag tänkte på patienterna och jag tänkte på vad folk sa. Alltså det här är inte en depression, det här är något annat. Och det var viktigt, tror jag. Därför att då, i och med, och hade det varit en depression så blir det liksom ett automatiskt tänk från många att då ska det behandlas som en depression, det vill säga patienterna ska antidepressiva läkemedel eller KBT för depression. Mm. Och varken det ena eller det andra funkar på den här gruppen patienter, och de kan till och med fara lite illa av det, och väldigt många av dem vägrar att ta medicinerna mer än en eller två dagar. Så att, men så bestämde vi oss då, vi lyckades, det blev en sån där skön enhet kring att vi kallar det här för utmattningssyndrom då.
Mm.
Och så har vi kvar utmattning, och så har vi DSM-anknytningen genom att vi kallar det för ett syndrom. Mm. För vi tror att det är ett syndrom, det är ju inte en sjukdom i vanlig bemärkelse. Och så gav vi ut den där skriften som Socialstyrelsen då förlade.
Mm.
Och som blev väldigt, väldigt mycket läst faktiskt. Och sen startades det en massa forskning på olika håll. Av mer eller mindre hög kvalitet, bland annat väldigt hög kvalitet på olika ställen i Sverige. Och, men sen så småningom, så det här fortsatte ju liksom att vara en stor sjukskrivningsorsak. Och det gick också upp och ner i perioder, så att det ibland blev väldigt kraftiga ökningar, och det verkade som det hade någonting att göra med till exempel då sjukvårdens organisation, eftersom det var mycket vårdpersonal eller den omvårdnadens organisation eller någonting sånt där. Och sen märkte ju vi, tror jag man kan säga när man tittar på den här statistiken, att det var nog inte bara det att det liksom var epidemier som kom och gick, så att säga, utan det var nog också någonting med att folk använde de här diagnoskriterierna som vi hade då beskrivit 2003 på ett väldigt, ska vi säga, liberalt sätt. Va?
Ja, det får man nog säga.
Ja, och det tyckte vi var fel.
Mm.
Och då samlade vi med en lång historia kring det. Men så småningom så fick vi alltså de olika specialitetsföreningarna som var engagerade att utse representanter för den här nationella gruppen då. Den nationella expertgruppen som skulle skriva en skrift om det här och försöka komma fram med nya kriterier och samla all den forskning som hade då gjorts, som vi behövde tillgänglig för folk på ett bra sätt. Och så träffades vi, och det var väl 2019 va?
Ja, det var
på Läkaresällskapet, och började jobba, det var jätteroligt, och vi flög i luften allihopa och hade alla våra egna uppfattningar om hur det skulle vara, och sen kom pandemin. Mm. Och sen fick vi jobba på det sätt vi kunde, så det tog ju väldigt mycket längre tid än vad jag hade tänkt mig från början det här, i och med pandemin. Och sen vart jag sjuk, och det var alla möjliga saker som hände. Men nu har vi fortsatt.
Precis.
Och tuggat och fortsatt och tuggat och fortsatt, och nu kommer den ut.
Mm. Nu kommer den ut.
One of these days.
Och vi träffades ju på den mottagningen som jag hade på Skånegatan, där ni hade antar jag första.
Ja, det var före pandemin.
Det var före pandemin. Ni hade er första, och det tyckte jag ju också var så spännande och roligt. Och då tänker jag så här att det får bli en cliffhanger till avsnitt nummer 2 där vi ska prata om riktlinjerna. Så vi avslutar här, och sen så du som lyssnar får höra på avsnitt nummer 2. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa, är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare, för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.